Den polska Nobelpristagaren Wisława Szymborska är ett namn som återkommer ofta när ni lyssnar och önskar dikter. Och i dagens Folkets dikt fick vi höra Etienne Glaser läsa Något om själen. En dikt som hade önskats av Maria Stenström. Efter dikten hörde vi en nocturn för två violiner av Grażyna Batsewicz. Spelade gjorde Marta Gidaszewska och Robert Wagoniak. Skriver och önskar sig en dikt, det gör man till mejladressen dagensdikt@sr.se. Eller så postar man ett brev till Dagens Dikt, Sveriges Radio 211-01, Malmö.
Ekot vid midnatt. Försvarskoncernen Saab håller på att utveckla ett obemannat stridsflygplan. Det säger vd Mikael Johansson till Svenska Dagbladet. De obemannade planen ska vara betydligt vassare än drönare och kunna flyga tillsammans med bemannade stridsflygplan. Men också kunna användas ensamma för de mest riskfyllda uppdragen över fientliga områden. Enligt Saabs vd väntas de första testflygningarna ske nästa år och planet ska vara leveransklart före 2030. Israels militär har genomfört en flygattack mot ett vapenlager i västra Syrien. Enligt den israeliska militären fanns där vapen som ansågs utgöra ett hot mot Israel. Det är den första attacken av det slaget på nästan en månad. Så Sverige, Socialdemokraterna säger ja till att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern till 14 år vid allvarliga brott. Det beslutade partiets kongress ikväll när rättspolitiken togs upp. Partiet vill nu tillfälligt pröva och utvärdera en sänkt straffbarhetsålder, men är fortfarande emot generella sänkningar. I Finland har tre svenska medborgare dömts till fängelse för en skjutning mot ett radhus i utkanten av Helsingfors i augusti förra året. Huvudstadsbladet skriver att det enligt domstolen rör sig om ett gängrelaterat mordförsök på grund av en narkotikaskuld. Straffet blev fängelse i mellan 6 och 10 år för mordförsök. Sångerskan Taylor Swift har nu officiellt köpt tillbaka rättigheterna till sina 6 första album. Det är efter en lång konflikt om vem som ska äga hennes musik som ledde till att hon spelade in albumen på nytt. Men nu äger alltså Taylor Swift rättigheterna både till den gamla och till den nya musiken. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
2 minuter in på lördagen den 31 maj ska vi nu få det senaste avsnittet av Europapodden.
EU lägger nya sanktioner för att pressa Ryssland. Men samtidigt fortsätter Europa att köpa rysk energi och därigenom göda Putins krigskassa. Varför är det så svårt för EU att kapa bandet? Här är Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Du lyssnar på Europapodden som vi spelar in tisdag 27 maj när klockan precis har passerat 11. Parisa Höglund har inte bytt röst, men hon jobbar med annat just idag. Så därför har jag, producent Therese Rosenvinge, tagit Parisas stol. Men alla har inte bytt plats, utan i helt vanlig ordning från Bryssel, Andreas Liljeheden. Hej Andreas.
Hej Therese.
EU har enats om nya sanktioner för att pressa Ryssland. Vi räknar nu till 17 klubbade paket, ett 18 förbereds. Och den här senaste omgången så går EU på bland annat rysk olja och man trycker till den så kallade skuggflottan. Men trots en stark vilja att frikoppla sig från Ryssland och dränera Moskvas krigskassa så fortsätter rysk energi att importeras till Europa. Rysk flytande naturgas, LNG, tankas av i europeiska hamnar och förra året så slog LNG-importen från Ryssland till och med rekord i Europa. Elin Akinci, du är vd för analysföretaget ELS. Välkommen till Europapodden.
Tusen tack.
Du Elin, om vi bara börjar med frågan. Varför är det så svårt för EU att kapa energibandet till Ryssland?
Ja, men det enkla svaret är att man har byggt in ett beroende under väldigt många år. Det ligger väldigt mycket investeringar bakom i infrastruktur och också liksom importterminaler för att just ta emot energi från Ryssland. Och sen är det ju det att man inte har något bra alternativ på framförallt vissa av de här energimarknaderna. Att man måste liksom successivt göra sig av med det här beroendet för att man inte ska skada den ekonomiska situationen i Europa för mycket eller på något sätt liksom utmana försörjningstryggheten i unionen. Så det känns ganska rimligt att man ändå har fasat ut i den takt man har gjort. Man har gjort extrema åtgärder, till exempel på rörledningsimport av rysk gas.
Så det är mycket en kostnadsfråga och en fråga om vilken kapacitet man har att ställa om. Det där tar tid.
Ja, det tar tid för att du behöver liksom på något sätt signalera till resten av världen att nu behöver vi gas från andra alternativa källor och då behöver det ske investeringar i ny exportkapacitet i till exempel till USA för att möta den här efterfrågan i Europa. Sen har ju det här kommit med en stor kostnad för Europa rent ekonomiskt. Om vi tittar på liksom industriell aktivitet så har det ju liksom haft en ganska stark påverkan, så det har ju kostat Europa att göra de här åtgärderna också.
Mm. Andreas, det här innebär ju då alltså att vi fortfarande i viss utsträckning då köper rysk energi. Det innebär ju att EU och EU-länderna de facto fortsätter att pumpa in pengar i den ryska krigsekonomin. Det här är väl knappast något man vill skylta med.
Det här sticker ju framförallt i ögonen, särskilt som en del experter har pekat på att EU förra året då pumpade in mer pengar i den ryska ekonomin eller den ryska krigskassan genom sin import och köp av rysk energi än vad man gav i finansiellt stöd till Ukraina samma år. Det finansiella stödet till Ukraina uppgick till knappt 19 miljarder euro. Man skickade över 20 miljarder till Ryssland. Sen är det klart att EU-länderna de ger andra typer av stöd också till Ukraina. Det är inte bara finansiellt stöd, det är inte minst militärt stöd, så totalsumman är ju högre. Men det finns ändå de som har gjort den här jämförelsen och det ser illa ut.
Kort bakgrund bara innan vi går vidare. Som Elin var inne på här, det är viktigt att ha med sig att den totala energiimporten från Ryssland den har minskat drastiskt sedan 2022. Ryskt kol importeras inte alls längre och den ryska gasen som tidigare kommit in till EU via pipelines har i stora delar upphört. Men 19% av unionens totala gasimport förra året var rysk. Och delvis är det då för att LNG-importen, alltså importen av flytande naturgas som fraktas på fartyg till Europa, den har ökat sedan 2022. Vilka europeiska länder och hamnar handlar om där man tar emot det här?
Där har vi ju sett en kraftig ökning och det är ju delvis för att man då har dragit ner på rörledningsgasen, så då har man letat andra alternativa energikällor och då är LNG bland annat från Ryssland ett alternativ. Den här ryska LNG:n kommer framförallt in i 4 hamnar i Europa. Det är mitt eget hemland Belgien i Seebrugge. Vi har grannländerna Frankrike och Nederländerna och sen också i Spanien. Och sen är det ju inte så att den ryska LNG:n stannar i just de här länderna, utan därifrån går de ju sen vidare på export till andra EU-länder och särskilt från Frankrike och härifrån Belgien så går ju det på export till Tyskland. Så indirekt så är det ju ganska mycket rysk LNG som hamnar på den tyska marknaden, även om den då klassas som till exempel belgisk gas om den skickas från Belgien till Tyskland. Och jag såg en siffra, jag har inte kunnat dubbelkolla den, men jag såg en siffra nämnas att Tyskland skulle ha ökat sin import av rysk LNG med 500%. Så det är ju en väldigt kraftig ökning i så fall.
Precis, EUs gasnät sitter liksom ihop. Och du nämnde ju Belgien där du bor, Andreas. Är det en laddad inhemsk fråga där att man fortsatt i sin stora LNG-hamn Seebrugge tar emot den här ryska gasen?
Ja, det är en fråga som diskuteras och den tidigare regeringen, den förra energiministern, ville ju tidigare se då ett förbud mot import av rysk LNG, och i höstas så ville de också se ett system där man skulle kunna spåra, alltså tracka den ryska LNG:n, eftersom man också har, det var svårt för belgarna tyckte de att uppfylla, leva upp till de sanktioner som trots allt finns mot rysk LNG. Man får ju köpa rysk LNG för den egna inhemska europeiska marknaden, men man får inte sälja den vidare till tredje land utanför EU. Men det där kan vara svårt om man inte kan då spåra exakt varifrån LNG kommer.
Du nickar här, Elin.
Det är inte så på något sätt att de här länderna som tar emot den här LNG på något sätt, liksom politiskt sett, är mer vad ska man säga, positivt inställda till att ta emot rysk LNG. Det är ju för att de här stora LNG-terminalerna ligger framförallt i de här länderna, men förser hela den europeiska marknaden. Och så fort gasen kommer in så kan du inte längre följa var molekylerna tar vägen. Men man har ju pratat en del om nu när vi ska införa hårdare sanktioner, eller i alla fall, jag vet inte om det blir sanktioner, men några som helst åtgärder till att nå de här målsättningarna som EU satt upp om att minska eller ta bort helt importen av rysk energi till 2027. Så har man ju pratat om att använda sig av den här plattformen som finns för biobränslen, där man faktiskt spårar exakt ursprunget av energikällan. Och om du inte kan lägga in det i databasen så får du heller inte handla med varan. Så det är ju ett sätt att administrativt hantera den här frågan. Det är ju en fråga om pris också här. Det är ju så att under 2024 så gick gaspriserna upp extremt mycket i Europa, vilket har varit en stark påverkan på att vi liksom haft en svår ekonomisk återhämtning, att industriaktivitet har liksom varit väldigt låg. Och det är så det faktum att rysk gas är billigare än de alternativen som finns på världsmarknaden just nu.
Mm.
Och den andra delen är ju också att det är många köpare i Europa, och det här ska man verkligen komma ihåg. 2/3 av alla köpare i Europa sitter fast i långtidskontrakt med ryska gasleverantörer. Så det är inte helt enkelt att inte bara ta emot den här gasen heller.
Och LNG är ju ett fossilt bränsle, men det ses ändå som ett bättre framtidsval än kol och olja eftersom utsläppen är lägre. Och på många håll då så satsar man på att bygga ut just den här kapaciteten för att ta emot den här då flytande naturgasen. Men alla i Europa som kan ta emot LNG tar ju inte emot ryska fartyg samtidigt. Energibolaget bakom LNG-hamnarna i Sverige, Nynäshamn och Lysekil, de sa upp sitt avtal med ryska Gazprom förra året. Och Tyskland, som vi var inne på, de har byggt en ny stor LNG-terminal nordväst om Bremen. De tar inte emot ryska fartyg där. Kan du hjälpa oss att förstå den här bakgrunden, Elin? Hur kommer det sig då att vissa hamnar fortsätter ta in den här ryska gasen och vissa gör inte det?
Men jag tror mycket av förklaringen ligger i att det är många som sitter fast i långa kontrakt fram till 2040, där man är liksom ålagd att ta emot vissa volymer på en månadsbasis eller på en årlig basis. Och om man inte gör det så står man ju inför liksom ekonomiska påföljder av det, för att det blir ett kontraktsbrott. Så framförallt de nya terminalerna som byggs är ju såklart att de inte låser in sig i det här beroendet. Om vi tittar också på Storbritannien som har minskat sin LNG-import av rysk LNG då framförallt, så är ju det för att man har ökat importen via rörledning från Norge. Så att det är ju de marknader som har alternativen som har kunnat, både från ett kontraktsperspektiv men också rent infrastrukturmässigt, som har kunnat vidta de åtgärderna. Men det man ska komma ihåg är ju att det har också ökat försäljningen av det som vi kallar handel på spotmarknaden, där man inte är fast i kontrakt. Det gick också upp under 2024, och där är ju den enda förklaringen till att man helt enkelt får tillgång till billigare gas från Ryssland, och därför så väljer man det istället för andra alternativ.
Mm. Och för Sveriges del, visst var det så där att där handlade det om egentligen en del av en tidigare sanktion från EU som handlar om att Sverige inte är anslutna till det här gemensamma gasnätet.
Ja, men precis.
Och det var ju då förra sommaren som i det 14:e sanktionspaketet som EU beslutade då att Sverige inte längre kunde importera den här ryska gasen eftersom man inte är ansluten till EUs gasledningsnät. Mm. Vissa steg har ju tagits, eller en hel del steg, det har vi också varit inne lite på. EU har ju då till exempel stoppat möjligheten för Ryssland att lasta om i europeiska hamnar för vidare export. Men Samtidigt, Andreas, så har ju diskussionen funnits ett bra tag nu inom EU, i alla fall sedan något år tillbaka, om att snabba på den här totala utfasningen. Här har ju nuvarande ordförandelandet Polen varit drivande, även Sverige har tagit ton här. Men där finns ingen enighet, Andreas, om att gå snabbare fram.
Nej, inte egentligen. Om vi pratar om EUs sanktioner och de olika paketen och sådär, så har man ju precis klubbat då ett 17:e sanktionspaket. Det skedde förra veckan av utrikesministrarna. Men där fanns det ju inte något förbud mot rysk LNG, utan man riktar ju in sig framförallt då på den ryska skuggflottan som används för att runda EUs oljeembargo och så vidare. Och här finns det ju ett motstånd. Alltså vi har ju ett antal EU-länder som trots allt fortfarande har ett väldigt stort beroende av rysk energi. Jag tänker på Ungern, jag tänker på Slovakien, jag tänker även på Österrike. Och nu pratar man då om nästa steg i sanktionerna, ett 18:e sanktionspaket som också troligtvis kommer riktas in på energiområdet. Där finns ju inget förslag än från kommissionen som har skickats till medlemsländerna, så vi vet inte riktigt vad det kan innehålla. Men sannolikt så kommer det nog inte innehålla, åtminstone inte ett totalt importförbud av rysk LNG. För det har varit svårt att komma överens om. Däremot i det här 18:e paketet så sägs det att det skulle kunna inkludera sanktioner mot Nord Stream, alltså rörledningen som går i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland, för att hindra egentligen att den skulle kunna öppnas upp igen. För i våras, tidigare i vår, så har det varit en del prat i förhandlingar mellan USA och Ryssland att man skulle kunna starta igång det där flödet igen.
Just det, någon slags förebyggande sanktion då, kan man nästan säga.
Jag tänker det som Elin har varit inne på, det här att det kostar mer att hitta andra alternativa energikällor och att den ryska energin, den är billigare och att det därför är lockande. Om man skulle sätta det i ett större EU-perspektiv. En stor fråga nu inom EU, det är ju att stärka den europeiska konkurrenskraften, där en hämmande faktor för europeiska företag har varit just högre energikostnader. Så många europeiska företag pekar på att det är svårt för oss att konkurrera när vi får betala mer för vår energi än våra amerikanska konkurrenter till exempel. Och i det läget, ja, men då är det klart att det kan vara svårt att inte köpa en billigare rysk energi om det kan hämma konkurrensen, så att säga. Så det här är ju ganska svår balansgång, ett svårt dilemma för Europa.
Elin, priset här, det blir en viktig faktor i den här diskussionen för Europa, men om vi skulle liksom bortse från priset, man är beredd att betala mer för att liksom totalt frånkoppla sig då från Ryssland, skulle vi kunna det rent liksom energibehovsmässigt, eller när tidigast skulle vi kunna klara av att stå på egna ben?
Det är en väldigt bra fråga, och jag tänker att det beror helt på vad man tänker att efterfrågan eller behovet är i Europa. Som vi har sett, så har vi ju sett en extremt strukturell efterfrågenedgång i Europa som inte har varit positiv för den ekonomiska tillväxten i Europa. Precis som Andreas var inne på också. Det här har ju med konkurrenskraft att göra på en global marknad. Så, men om vi skulle prata om den efterfrågan som ändå ligger på de nivåerna som vi ser idag, så absolut så skulle vi kunna se att det kommer ut väldigt mycket ny export från USA på marknaden. Å andra sidan finns det risker med de exportprojekten som är under konstruktion just nu och planerade. För att aluminiumprisen och stålprisen har gått upp så pass mycket på grund av de handelsproblematiken som vi har på den globala marknaden just nu. Vilket har gjort att många exportörer har meddelat förseningar. Och det här träffar ju Europa direkt då. För att de här volymerna är på något sätt det som man förväntar sig ska ersätta det som vi har varit beroende av Ryssland. Den andra frågan är ju om vi börjar titta på liksom behovet för att få igång den ekonomiska tillväxten i Europa, industriell aktivitet, och också möjliggöra för de här försvarssatsningarna som man nu pratar väldigt mycket om, som kommer kräva väldigt mycket energi. Då är det ju helt andra nivåer vi pratar om, och då behöver man nog liksom, då blir bilden mer komplex. Och där finns det ju såklart möjligheter att titta på den inhemska produktionen av gas i Europa. Den har ju liksom konstant gått ner. Det finns inga möjligheter direkt att öka importen från Norge så som det ser ut nu. Azerbaijan finns ju en rörledning till Europa. Ja, men där kan man se vissa ökningar i kapacitet om det är så att europeer är villiga att gå in och investera i produktion och infrastruktursatsningar. Så det är väldigt på marginalen att man får ihop det här pusslet, hur man liksom ska säkerställa att gasen spelar en viktig roll i ekonomiska motorn, samtidigt som man ska bygga upp liksom den inhemska produktionen av förnybart och gröna teknologier som går tyvärr väldigt långsamt just nu.
Just det, så det är inte bara en fråga om att täcka behovet utan också ringa in vilket är behovet och vilket behov kommer vi ha om bara något år och på ännu längre sikt och sådär.
Ja, och den nya frågan som också seglat upp det är att gå från ett beroende till ett annat. Om vi då ska gå från ryskt liksom gasimportberoende till ett amerikanskt importberoende. Om vi tittar på marknaden och hur marknadsaktörer reagerar på det så finns det ju en ökad, vad ska man säga, oro för att göra affärer med amerikanska aktörer av den anledningen att politik har börjat spela en så stor roll i kommersiella affärer.
Vi kommer dit alldeles snart, tänker jag, till USA. Men jag tänker vi ska hinna prata lite om oljan också, den ryska oljan. För klubbandet då av ett 17:e sanktionspaket, det kom ju förra veckan. Och det fick EUs utrikeschef Kaja Kallas att säga så här.
Energy is big part of the Russia's national fund, which is almost completely depleted. So if we can put more pressure there, then it would be also the pressure that might help to end this war.
Hon pratar ju om här då att pressen som EU kan sätta här till och med kan vara sättet då att avsluta det här anfallskriget i Ukraina. Och steg som EU nu då tar i sina sanktioner, det handlar om att trycka till den så kallade skuggflottan och komma åt de kvarvarande ryska oljeintäkterna från Europa. Elin, hur kännbara är de här nya stegen för den ryska ekonomin skulle du säga?
Men jag skulle säga att den ryska ekonomin nu börjar bli betydligt mer påverkad av hur oljepriset rör sig, av den anledningen att det ekonomiska paket som de har haft för att hantera både penningpolitik och finansiella liksom, strukturella åtgärder som de har vidtagit börjar liksom inte riktigt vara lika verksamma längre. Men så att det här kommer ju definitivt påverka intäkterna, men det kommer inte påverka volymerna som de lämnar ut på marknaden. Vi ser att det finns ett jättestort aptit för de här oljan i både Indien, Turkiet och Kina. Det är för rabatterade priser absolut, så att de behöver liksom leverera mer volymer för att få in samma intäkter. Men jag håller ju inte riktigt med att jag tror att det här är ett väldigt effektivt verktyg. Jag tror att det kommer påverka på marginalen, men det kommer inte vara avgörande för inriktningen rent liksom politiskt hos Ryssland. Av den anledningen att den här skuggflottan har ju varit extremt, den är uppsatt för att hantera just de här åtgärderna och har varit otroligt effektiv och duktig på att manövrera det. Mm. Det faktum att Europa också importerar väldigt mycket petroleumprodukter som är raffinerade från länder där vi inte vet vad ursprunget från råoljan kommer, som förmodligen kommer från Ryssland. Vi har ju sett ökad import till exempel från Turkiet. Det gör ju att vi indirekt på något sätt finansierar det här, och det kommer man inte riktigt åt med den här åtgärderna som man nu har lanserat.
Så att, men samtidigt så pressar man ju liksom och trycker till skuggflottan ännu mer nu också. Mm. Sanktioner mot flera fartyg och sådär. Är inte det ett sätt att ändå liksom försöka knipa åt där också? Skuggflottan, alltså fartyg som ju Ryssland har använt för att liksom kringgå sanktioner.
Men det som vi har sett är ju att liksom hela den mekanismen i skuggflottan har varit mycket mer effektiv än sanktionerna egentligen haft en påverkan. Det som är den negativa effekten med att man vidtar de här åtgärderna, det är att man skapar en väldigt otransparent marknad. Så vi har väldigt svårt att nu på det som var världens största likvida marknad tidigare helt veta hur flödena går, vilket ursprung det är från den oljan och så vidare. Så att det skapar ju liksom en inneboende svart marknad, och just nu är det ganska mycket sån olja ute på marknaden. Iran är ju också en del som liksom flödar marknaden med de volymerna, så att jag tror att det är en, liksom ett maskineri som är ganska svårt att navigera. Däremot ska ju verkligen poängtera att det träffar ju intäkterna för Ryssland, och Ryssland är mer känslig för, framförallt om oljepriset också skulle gå ner, så kommer det ju drabba definitivt den ryska ekonomin.
Och bara för att reda ut, det är liksom inte på kartan och har aldrig varit att man skulle förbjuda rysk oljeimport i Europa eller helt sluta importera rysk olja.
Vi importerar ju i princip nästan ingen råolja idag, men däremot petroleumprodukter som är raffinerade på andra marknader som inte har samma liksom gräns mot att ta emot rysk råolja. Så på så sätt får vi ju in det. Men det är ju för att det är svårt att se ursprunget.
Som jag har förstått det så är det framförallt tre länder i Centraleuropa som har köpt mycket rysk olja. Alltså Ungern, Slovakien, Tjeckien. Jag tror att Tjeckien har nu slutat men tidigare köpt rysk olja. Jag såg en rapport om att de där köpen uppgick till 5 miljarder euro förra året. Men att ytterligare 5 miljarder kom in då från tredje land, så att det skulle i så fall vara ungefär 10 miljarder som man då betalade för den här ryska oljan. Sen så finns det ju de som vill göra mer när det gäller, EU har ju satt ett pristak på rysk olja, ligger väl på $60 fatet. Det finns de som vill sänka det ytterligare, kanske rent av halvera det till $30 fatet. Men som jag förstod det så ligger Rysslands produktionskostnad på kanske $15 fatet. Även om man skulle liksom halvera pristaket och halvera och intäkterna, så skulle det ju ändå bli en vinst för Ryssland.
2027 så vill nu EU-kommissionen att all import av rysk fossil energi till EU ska vara utfasad. Då ska den upphöra helt. Och nu är man på gång, man la fram här om veckan en så kallad roadmap då för hur det här ska kunna gå till. Och när man då nu ska frigöra sig från det ryska beroendet, så har då EU, som vi varit inne på, närmat sig länder som Qatar, Azerbaijan, även Algeriet. Men inte minst då så riktas blickarna västerut.
It's called drill, baby, drill.
Det var ju Donald Trump vi hörde där, och han vill ju då öka utvinningen av olja och gas, och Europa ses då som en stor framtidsmarknad. Andreas, är USA även EUs förstahandsval?
Ja, det är definitivt ett av förstahandsvalen. För det här kan ju trots allt bli en slags win-win för EU, där EU behöver köpa troligtvis då LNG från annat håll, där USA är ett alternativ. Och där man dessutom kan erbjuda detta som en slags eftergift till Trump när man ska förhandla om de amerikanska tullarna. Där man kan säga att, ja men titta här, om ni tar bort tullarna eller åtminstone sänker dem, då kan vi åta oss att köpa mer amerikansk LNG. Som vi kanske ändå skulle köpa ändå, men det kan ändå liksom läggas fram som en eftergift. Och det där är ju egentligen ett gammalt beprövat koncept som den tidigare ordföranden i EU-kommissionen Jean-Claude Juncker använde sig av. Han åkte till Washington och förhandlade med Trump under hans första presidentperiod och förhandlade då ner de amerikanska tullarna, eller fick stopp på dem i alla fall, just med löften om att Europa skulle köpa mer LNG bland annat. Så att det vi ser Ursula von der Leyen, den nuvarande ordföranden, gör nu, det är att hon försöker göra en Juncker, alltså blidka Trump med att man skulle köpa då mer LNG från USA.
Men är det där bara positivt då? För jag tänker, i Trump så har vi ju en ny amerikansk president med en ny attityd gentemot Europa. Vi befinner oss i en handelskonflikt på en nivå som vi inte har sett förut. Att då energiaffären så att säga blir ett förhandlingskort, inte det något som också kan väcka oro, kan man tycka?
Det är klart att det kan vara problematiskt, men jag tycker ändå att det finns en avgörande skillnad här. Alltså vi har Rysslands president Putin, en diktator som har startat ett nytt stort krig i Europa, och säger man vad man vill om Donald Trump, men han är ändå folkvald och han kan inte jämföras med Putin. USA kan inte likställas med Ryssland. Och de allra flesta som jag har pratat med, både politiker men också energiexperter, betonar just detta, att ja, EU behöver verkligen diversifiera sig, bli mindre beroende av enskilda länder, men om man ska vara beroende av något land, ja men då är det ju bättre att vara beroende av USA än att vara beroende av Ryssland.
Nu pratar vi väldigt mycket om det från ett politiskt perspektiv. Det vi ska komma ihåg är att det här är kommersiella aktörer som investerar i olika exportprojekt och också ingår leveranskontrakt baserat på pris, kostnad och om det finns en marknad för den varan som ska säljas. Så det är klart att man kan använda det som ett förhandlingsverktyg när man liksom mellan EU och USA pratar. Men samtidigt så finns det ju inga garantier att de här kommersiella aktörerna sen vill ingå de här typen av kontraktuella liksom åtaganden, eller att det ens sker de investeringar. Så att jag tror att det finns en marknadsdynamik här som man absolut inte får glömma, och jag tänker att här har vi hört väldigt mycket kritiska röster från LNG-exportörer i USA, att det här Trumps idé om bara låga priser är otroligt skadligt för att få ihop affären för de här exportprojekten, men också produktionen. Vi ser det på oljesidan också. Att just nu så har priserna på stål, som jag sa tidigare, gått upp väldigt kraftigt, och oljepriserna går ner, då får man inte ihop affären och då minskar ju produktionen i USA, och lika så är det ju på gassidan. En annan sak som jag tror är väldigt viktigt är att många av de amerikanska exportörerna, för att garantera att de här volymerna faktiskt kommer till Europa, kommer ju kräva någon form av investering från europeiska köpare, eller att europeiska aktörer ingår långa kontrakt. Och de kontrakten pratar vi om 15-20 år. Det man behöver också ställa sig frågan är, går det i hand med våran klimatpolitik som vi har i Europa? Att vi låser in oss i liksom ett naturgasberoende för 20 år framåt? Och det är ju det som många av de här marknadsaktörerna står inför, den politiska risken som de behöver hantera.
Sist vi pratade rysk energi och gas här i Europapodden, då var det i januari när Ukraina hade stoppat rysk gas som tidigare hade gått via deras pipeline till länder i Centraleuropa. Ganska kort efter att vi bandade den här podden och pratade om konsekvenserna av det här ukrainska gasstoppet, så såg man att volymerna som flödade genom Turkstream, alltså Turkiets pipeline, ökade väldigt dramatiskt. Ungern och Slovakien sticker ut som hungriga köpare av den gasen. Mm. Elin, är det där den ryska gasen som bara har hittat en ny väg?
Ja, men så är det. Och den ledningen var ju alltså till för att försörja just Centraleuropa. Och det här har ju också varit till fördel för Slovakien och Ungern, för de har ju kunnat fått då ett rabatterat pris på den här gasen som är ganska kraftigt. Så det också spelar ju in i det här att vi skulle få med oss Ungern och Slovakien på att införa nya sanktioner, kommer ju bli svårt, för att det här är ju en extremt stor kostnadsfråga för deras del.
Andreas, Polen och Sverige och andra EU-länder som då har tryckt på för att ännu snabbare överge den ryska energin helt och hållet, skulle du säga, har de liksom gett upp nu inom citationstecken när kommissionen har gått fram i en roadmap, när man har satt upp deadline 2027?
Nej, men precis som du säger, Therese, alltså EU har ju satt som mål att man ska fasa ut all rysk energi till 2027. Det är inte ett bindande mål, men det är ändå liksom ett öppet officiellt publikt mål som man har. Där kom det ju, som du var inne på, för några veckor sedan i början av maj, en vägkarta, en roadmap, en slags plan från kommissionen för hur man ska gå till, hur det här ska gå till, och ett sätt liksom för kommissionen att sätta press på medlemsländerna. Och där har man ju, lite som Elin varit inne på, att just de här, att många bolag sitter fast i långa kontrakt. Det man säger från kommissionen där, det är ju dels att man vill se ett förbud mot att teckna nya kontrakt med ryska gasbolag, och sen längre fram, före 2027, att man ändå skulle kunna avbryta de här existerande längre kontrakten som man har, fast utan kostnad, med hänvisning till force majeure. Och sen vill man också att alla medlemsländer ska lämna in nationella planer till EU-kommissionen, för planer för hur man ska då fasa ut den ryska energin, och de här planerna ska in vid slutet av året. Och det här är ju en vägkarta då, det här är inte något konkret lagförslag, men det ska komma konkreta lagförslag senare, i juni månad har kommissionen sagt, så vi får se lite vad de kommer med där. Nu har det gått mer än 3 år sedan 2022 den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina startade, och man har inte lyckats ännu att fasa ut all rysk energi, och 2027 är inte så långt bort, så jag tror inte att det nu handlar om att snabba på ytterligare, utan framförallt är nog ambitionen att man verkligen ska se till att försöka fasa ut den ryska energin till 2027, och det är svårt nog som det är.
Stort tack, Elina Kinsey, energianalytiker på ELS, för att du var med i podden.
Tack så mycket.
Och tack, Andreas Liljeheden, våra ständiga ögon och öron i Bryssel.
Tack, tack.
Mattias Dellert var dagens producent. Jag heter Therese Rosenvinge. Tack för att ni har lyssnat.
Närmast är P1, samtal med stil. Och så om en halvtimme ska det handla om häxhysterin i Sverige på 1600-talet. Urban Bystadius vandrar i häxornas fotspår uppför Bålberget i Torsåker tillsammans med guiden Håkan Sjöberg.
Och då är vi uppe på toppen av berget, avrättningsplatsen. En gles tallskog, klipporna kommer i dagen, men lite bortanför här så är det lite lingon och blåbärsris ser ut som. Och en vidunderlig utsikt, man ser bergen runt omkring här och så vatten här nedanför. Och bakom dig den stora minnesstenen. Mm. Här brann häxbål 1675. Kvinnor dog, män dömde. Tidens tro drabbar människan, står det. Hur gick avrättningarna här uppe till?
Det var ju under ledning av borgmästaren i Härnösand. Och här uppe hade man också förberett sig med tre bål. Ett bål för varje kyrka. Och jag tror att bålen var påbörjade och materialet fanns uppe här. För att varva kropparna och veden. För att det här är ju... I Sverige hade man ju då att man blev dömd till yxa och bål. Alltså halshuggen och bränd. I Europa, alltså under 250 år, var det ju levande bränd. Och då gjorde man upp ett bål, satt upp för på en stege, sen tippade man stegen i elden. För det är ju inte så lätt att komma nära en eld. Tänk på ett majbrasa. Vill man inte vara allt för nära, för det blir man utan ögonbryn. Men här skulle jag kunna tänka mig att de gjorde så att man avrättar folk, la dem på respektive bål som tillhör en av kyrkorna då. Ytterlännesbålet, Torsåkersbål och så Dalsbål. Och så när allting var klart då hade man kropparna på ett ställe.
Vi hör mer om när häxorna massavrättades för 350 år sedan i Vetenskapsradion Historia. Om en dryg halvtimme. Nu har det blivit dags för Susanne Ljung och Samanda Ekman att tala om stil.
Jag har ju inte personligen tittat in i ditt badrumsskåp ännu. Men jag utgår från att du genom åren gjort dig beroende av vissa specifika skönhetsprodukter.
Det kan du hoppa upp och klappa rumpan på.
Betyder det ja?
Mm. Ja, men det har tagit lång tid att hitta precis rätt sorts. Till exempel hudkrämer som man verkligen tycker om.
Det finns ju ingen värre än att sova borta och sådär oplanerat behöva låna någon annans hudkräm.
Eller hur, det är stramar och huden känns som fnöske.
Brukar du tänka då i fallet när det händer att så här kan det bli varje dag när krisen kommer?
Nej.
Det jag försöker säga är att du borde kanske fundera lite grann över att bunkra.
Ja, när du säger det är det faktiskt ett underskattat problem.
Skönhetsprepping.
Ja, men grejen är vi kommer ju klara oss i fråga om kläder. De flesta av oss har ju alldeles för mycket kläder redan som det är nu i garderoben. Men beauty, där kommer det märkas att krisen är här om den kommer.
Hur då?
Ja, men många fler kommer bli gråhåriga. Inga färgade fransar och bryn, i alla fall mycket färre. Fler fårade pannor kommer vi få se.
Just det.
Och väsentligt mindre glow.
Vilken tur att skönhet kommer inifrån.
Ja, eller hur? Verkligen.
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
Susanne, du dök ju upp här i kontorslandskapet ganska så nyligen och var så där eld och lågor.
Ja.
Som du ju blir ibland och ofta när du har sett...
Inte ofta.
Nej, inte så ofta, exakt. Så därför reagerar man ju när du väl gör det. Och då hade du sett den här nya SVT-dokumentärserien som handlar om Sverige och krig, eller den heter Sverige och kriget. Vad var det som gjorde att du fastnade för den? Vad handlar den om?
Ja, men den handlar ju om Sverige under andra världskriget och hur vanliga människor upplevde det. Och det geniala är att man hakar på den här trenden med att färglägga de svartvita bilderna och filmerna. Och det gör ju att det blir väldigt levande och ger känslan av att det kunde vara du, det kunde vara jag.
Det kunde vara vi.
Mm.
Men gör det också den här färgläggningen att man faktiskt ser kläderna bättre? Alltså för oss som är modeintresserade.
Ja, man ser färgerna i de stickade västarna, de blommiga klänningarna.
Just det, så blir mer levande det med.
Yes.
Jag har ju snappat upp hyllningar från oerhört många håll om den här dokumentären. Någon jag hörde sa, det här är vad public service är till för, till och med. Stora ord. Och på tal om public service så var det ju viss moderapportering, framförallt i avsnitt 2 där det handlar om tornsvalorna, kvinnor som var någon slags spejare, väldigt snygga. Men annars får man ju säga att mode och kläder inte avhandlades så himla mycket.
Nej, fokus ligger ju verkligen inte på mode.
Nej, men jag har förstått på dig att det finns en hel del att säga om modet under den här tiden.
Ja, verkligen. För folk slutar inte plötsligt klä sig eller vara intresserade av mode för den delen.
Tur.
Ja, inte här i Sverige, eller Frankrike, eller Storbritannien, eller Italien, eller Tyskland. Men man tacklar på olika sätt. Ransoneringar ledde ju till en hel del uppfinningsrikedom. Det var mycket gör det själv under den här tiden.
Okej. Okay.
Men framförallt så ledde kriget till att de olika länderna satsade mer på inhemsk produktion, vilket kom att prägla modet, framförallt det senare då, enormt. Jag skulle säga att efterkrigstiden blev avgörande för hur vi klär oss idag, för det var då som Italien och USA började mopsa upp sig inom mode och utmana Paris.
Oj, oj, oj. Mm. Ja, jag kan inte förstå att jag nu ska få höra allt det här och lära mig allt det här av dig, för att det som hände när vi såg det här, den här dokumentären, var att vi blev ju så pass inspirerade av den här serien att vi bestämde oss för att djupdyka i modet under kriget.
Och efter. För det är ju en guldgruva av spännande modehistoria som finns att berätta om den här epoken.
Vad du säger, guldgruva? Det blir ju sådär eld och lågor igen.
Ja, skojar du, för det är nu det händer eller hände.
Du och jag och andra världskriget, det hade man inte kunnat ana. Men okej, jag tycker vi hoppar in. Var i historien börjar vi?
Ja, men vi kan ju börja med att måla upp en bild av hur modet såg ut strax innan kriget bröt ut. För sommaren 1939 har det exempel beskrivits som en riktig fashion-sommar i Paris. Jätteglamorös och feminin med kvinnor i blommiga klänningar, stora hattar, chiffong.
Fashion-sommar, hoppas det kommer flera sådana.
Och det var många internationella journalister och inköpare som hade rest till Paris då i början av augusti det året. Och de var peppade på att se vad hade modehusen att erbjuda till hösten. Och det visade sig vara tjusiga saker. En fransk modetidning skrev till exempel: denna vinters väldigt extravaganta mode kräver en viss värdighet och en enorm mängd stil.
Väldigt extravaganta. Mm. Okej, det låter bra.
Mm. Alltså en sak som... har steppat upp där nu.
Ja, en modemässig guldålder, kan man säga så?
Ja, det hände mycket då. Men efter 1920-talet så enormt banbrytande trendiga look som bröt med det gamla 1800-talet, kan man säga då. Den här pojkaktiga siluetten, raka linjer, plattbröstat, kortklippta hår.
Snyggt.
Mm, verkligen. Men så gick det då på 30-talet mot en mer feminin och sensuell stil som framhävde då mer kvinnliga kurvor.
Också snyggt.
Mm, ja, det är faktiskt en av mina favoritepoker. Och trendet var en lång då slank siluett med lite markerade axlar, gärna med slinkiga material i aftonkläder, sex. Tänk på sådana gamla Hollywoodfilmer med så här flörtiga filmstjärnor som ålar omkring i de här slinka fodralen och säger sexiga saker.
Well, when I'm good I'm very good, but when I'm bad I'm better.
Men i slutet av 1930-talet så började en sorts tillbakagång, kan man säga, mot en mer korsetterat mode, lite damigare och striktare. Och det var dräkter med markerade axlar, insvängda midjor, och det här påminner ju jätte mycket faktiskt om det här som Dior skulle göra succé med knappt 10 år senare.
Som vi ska berätta om down the road.
Down the road, ja, men man kan säga då efterkrigstidens mode började, det smygstartade redan nu.
Så nu är vi då innan kriget, men när kriget då sen bryter ut, vad händer med modet då?
Men modet gick då av naturliga anledningar i stå. Dels dämpades färgskalan. Många män bar ju också uniformer och kvinnor då uniformsliknande dräkter.
Som inte var rosa.
Som inte var rosa. Och ransonering då, brist på varor som tyg och textilier, då, det påverkar också hur kläderna såg ut.
Och hur skulle du beskriva att de såg ut?
Ja, men man fick ju ta vad man hade. Till exempel om en kavaj blev sliten så kunde man ju sy om den till byxor för någon, till barnen till exempel.
Jag tänker på den svenska modeskaparen Hodakova.
Ja, det var ju samma typ av återbrukstänkande som man kunde säga.
Men det var alltså ransonering på tyg och textil?
Ja, både i Sverige och på många andra ställen. För militärernas behov sattes ju i främsta rummet. För de behövde också läder, gummi och nylon.
Okay.
Som var ett nytt material då, som faktiskt lanserades kommersiellt just 1939. Och det reklamen sa... det är starkt som stål och genomskinligt som spindelväv.
You had me at hello.
Ja, för hej då kunde man då säga till de här dyra sköra sidenstrumporna och välkommen till billiga strumpor av syntetfiber. Tills militären några år senare kom och sa: nej, det här ska vi ha till våra fallskärmar.
Typiskt killar. förstöra allt det roliga. Men hur såg folk ut då?
Man kan väl säga som så här, 30-talets mer glamorösa look var borta. Det gällde nu att i första hand klä sig funktionellt och praktiskt. Men inte som vi gör idag förstås. Inga sportiga mjukiskläder direkt. Det var snarare dräkter och kostymer, välklätt.
Så det var det man tyckte var alltså praktiskt då med sån här tunga material?
Ja, men det var väl det också det som stod till buds. Det skulle vara slitstarkt.
Just det.
Det var ju. Men också det här välklädda ser man också tydligt i den här SVT-dokumentären. Och just den delen kan man faktiskt sakna lite idag när vi slafsar omkring i sneakers. Jag talar om mig själv. Mm. Och man var ju tvungen att vårda det man hade, lappa och laga. Det fanns ju också ett annat tänk kring kläder.
Jag ser dig framför mig i lappat och lagat med tjockdräkt.
Well, maybe not.
Okej, så allt blir då trist och grått?
Nej, men det kanske inte sprakar färg direkt. Men det fanns ett land som satsade stort på stil för folket trots kriget. För i Storbritannien så försökte man från högstort, regeringen, bibehålla en viss modegrad genom ett initiativ som man kallade för utility clothing.
Alltså översatt nyttokläder.
Ja, men det är roligare än vad det låter. För man anlitade modeskapare som tog fram prototyper på basplagg som skulle då effektivisera produktionen av kläder. Men också för att garantera viss kvalitet. Och det var ju praktiska grejer, men med viss snits. Det blev faktiskt väldigt populärt.
Så man tog verkligen tag i den här modesituationen och bara, nu gör vi någonting som blir bra. Du nämnde att man anlitade till och med modeskapare. Var det några namnkunniga då, eller?
Ja, för det som är kul det är att man gav det här uppdraget till flera, men också till riktiga modeskapare. Men det var två av dem då som hade lite extra hög svansföring. Det var,
som modeskapare ofta har.
Ja, det var Norman Hartnell och Hardy Amis.
Ja, så Norman och Hardy.
Ja, men det var stora namn då faktiskt. Norman Hartnell, han designade till exempel mycket för det brittiska kungahuset.
Okej, då sätter ändå ribban.
Mm, bland annat drottningmoden och prinsessan Elisabeth, som sen blir drottning. Men han betraktades som ett väldigt bra alternativ också till franska och lite trendiga modeskapare. Han gjorde jättemycket kläder till dåtidens unga brittiska skådisar och filmstjärnor. Så mycket broderier var en av hans specialiteter, för man skulle säga att det var hans signum. Mm. Wally Simpson var en annan av hans stammisar.
Okej, det är ungefär som att vi skulle anlita Lars Wallin och göra våra krigskläder.
Ja, men det kan man faktiskt säga. Hardy Amis däremot, han var en hejare på att göra dräkter som satt som en smäck.
Skräddat.
Ja, en välskräddad dräkt och kostym var liksom essensen av brittiskt mode, ansåg han, med viss rätt faktiskt. Och han själv var en klädsnabb, lite kul. Så han lät tweaka till sin egen uniform och skräddare på Savile Row.
Äkta modeälskare.
Ja, verkligen. Det var kanske inte kattskit som den brittiska regeringen hade valt för det här uppdraget.
Så hela liksom projektet går ut på att man ska börja göra kläder på ett helt nytt sätt då?
Ja, men framförallt de skulle ekonomiskt sett. De skulle tillverkas och designas så att mindre tyg krävdes. Inga onödiga krusiduller. Det skulle vara begränsad längd på kjolarna. Inga stora veck och inga stora slag på kavajerna till exempel.
Men ändå snyggt.
Ekonomiskt, ja, verkligen.
Så det var som ett krigsmodemärke typ?
Ja, och som sagt, det var snygga grejer. Det var en klassisk designstil. Och några av de här skulle funka än idag. Tidlösa, som man säger.
Till och med för hedersdoktorn.
Ja, men det fanns också en siren suit, eller siren suits, sirendräkter, som man kan säga trendiga i sammanhanget nästan. Det var en sorts overall som man kunde då sätta på sig snabbt när bombsirenerna kört och man var tvungen att snabbt fly till skyddsrum. Och somliga av de här dräkterna, de hade väldigt hög modegrad om man tittar på dem. Liksom utsvängda byxben, lite skärper midjan, lite snygg krage.
Men var man då liksom beordrad, heter det så i krig, eller tvungen att bära de här sirendräkterna?
Regeringen underströk att they have no wish to adopt the role of fashion dictator. Men lite kul i det här overall-sammanhanget är att Winston Churchill redan före kriget hade skissat på en idé om ett slags idealplagg. En overall.
Okej, han ansåg att overallen är idealplagget. Hur tänkte han då?
Ja, men han var ju väldigt intresserad av kläder och kalsonger faktiskt. Han lät sy upp sidenkalsonger för det kändes skönast mot hans kronjuveler. Ja, men Churchill tyckte också att overaller verkade sköna. För han hade kollat in de här overallerna som murarna bar som jobbade på hans hem, Chartwell. En sån vill jag ha, tänkte han. Och så började han skissa.
Är det här liksom, det är on brand för Churchill att hålla på att tänka så här? Alltså att bara ta en arbetsoverall på det sättet. Var det en arbetsoverall?
Ja, det var det. Men Churchills variant var då lite elegantare än murarna. Så hans hade en krage, de hade rejäla bröstfickor, rymliga byxfickor och skärp. Och framförallt, Churchill lät ju se upp sin overall i olika material för olika tillfällen. Han lät sig upp en i sammet, röd, grön och blå för de flottare tillställningar.
Alltså fester
cocktails,
då?
Cocktails, vidare. Finare middagar. En overall var i blått ylletyg för mer affärsmässiga sammanhang och en i vitt linne som han hade när han målade. Och en gjorde han till och med i kritsexrandigt. Alltså hur, mer formell.
Hur känt är det här i modehistorien att han gjorde det här?
Ja, men det är ganska känt faktiskt. Det finns massor av bilder på honom i de här overallen.
Underbart, då vet jag vad jag ska göra ikväll, googla på dem. Men alltså, den påminner då också om den här, som du nämnde tidigare, sirenoverallen.
Ja, den hade också, den hade en stor dragkedja fram, så den var liksom lätt att hoppa in i, precis som sirenoverallen då. Men den var som sagt lite tjusigare, för han lät ju se upp de här overallerna hos den här skrädderifirman Turnbull & Asser i London. Och det finns ju då bilder, som sagt, massor av bilder. Men också när han bär den här overallen, när han möter till exempel Eisenhower och Stalin. Man vill ju veta liksom, vad tänkte de?
Ja, och så vill man ju veta, var det då den kritsexrandiga eller sammetsvarianten eller vilken hade han?
Ja, men hur som helst måste tänka, har han pyjamasen på sig?
Just det, och så sidekalsongerna under också.
Ja, det visste inte de, tror jag i alla fall.
Men ändå kul att Churchill designade det här plagget helt själv.
Ja, och att han gjorde det före kriget. Hans barn kallade för övrigt den här overallen för pappas sparkdräkt.
Gulligt. Jag tror tyvärr att mina barn skulle gå lite hårdare åt mig om jag designade en sån här overall och gick runt i. Men hur som helst, kan vi snacka lite om det här med att England tar det här initiativet med den här klädkollektionen?
Ja, men jag tycker att det är så fascinerande och uppiggande faktiskt att den brittiska regeringen faktiskt förstod vikten och behovet av att människor inte bara behövde kläder, utan kläder som de kände sig välklädda i, snygga och värdiga, när allt annat var för jävligt helt enkelt. Och det var ju en snilleblixt att be de här modeskaparna om hjälp med det här.
Verkligen bra politik.
Mm. Ja, men visar du en bild till exempel av kvinnor i den här typen av dräkter då, som hade knälånga kjolar och höftlånga kavajer med insvängd midja då, så är det ju inte kris och krig man tänker på. Kanske inte heller couture, men nästan alltså.
Okay.
Och inte minst så finns det en annan av de här siren suit som skulle platsa på catwalken idag, eller i min garderob.
Hitler met representatives of the French government and military to accept the nation's surrender.
Här ser du Hitler och hans delegation traska runt i Paris. De är på den här berömda turistrundturen. Här är Hitler på Parisoperan. Här besöker han Triumfbågen. Inne på Louvren. Är det inte ganska kul att det här finns? Det här klippet liksom bara finns där på YouTube. Man kan gå in och kolla.
Alltså jag vet ingen som säger ordet YouTube lika ofta som du gör.
Alltså Susanne, jag längtar verkligen tills att du upptäcker alla möjligheter som finns där.
Ja, kalla mig old school, men jag kommer fortsätta att läsa böcker.
Okej då, hedersdoktorn. Men du, hur mår modehuvudstaden Paris när Hitler då tar makten?
Ja, men som sagt hade modebranschen bara ett år tidigare blomstrat och gjort Paris till modets absoluta centrum med mode som Lanvin, Chanel, Vionnet, Patou, Schiaparelli och Balenciaga bland annat.
Åh herregud, jag känner Erik Kläck på lite stråkar på det här. Okej, Susanne, varsågod och fortsätt.
Det fanns mer än 20 000 som var anställda i små specialiserade ateljéer och allt var minutiöst planerat och reglerat. Inte minst tack vare Chambre syndicale de la haute couture som reglerade vem som fick kalla sig för couturier, vilket var det finaste då. Så modet i Paris, det fick ju då inköpare från USA och Storbritannien att resa dit för att köpa modeller och mönster och kopior av couturplagg såldes i varuhus över hela världen. Men nu kom tyskarna och ville sno hela klubbet.
Nej, stackars parisarna som ju är så oerhört i grunden modeintresserade. Snälla säg att de också skapade ett sånt häftigt krigsmodemärke.
Nej, men det hände ju andra grejer. Alla parisare handlar naturligtvis inte dyr couture, varken då eller nu. Men husen satte ju trender då som nu. Men under kriget blev det ju enorm brist på olika saker, inte minst tyger. Men nöden är uppfinningarnas moder, som det heter. Och framförallt kunde man se det i hattmodet, för där blomstrade kreativiteten. Man kunde använda sig allt möjligt som fanns till hands för att skapa kul hattar. Det var papper, tygrester, torkade blommor, garn, sågspån till och med. Så kläderna kanske inte alltid var så kul ju längre tiden gick, men hattarna.
Du menar att hattarna blev någon slags modemässigt glädjeämne i det här kompakta mörkret?
Ja, men även tyska kvinnor labbade mycket med hattar faktiskt. Men inte britterna.
Nej, de hade ju utility clothes.
Ja, de kanske var nöjda med att kunna klä sig snyggt.
Jag såg faktiskt på YouTube att franska kvinnor som inte fick tag i strumpbyxor målade en sån där strumpbyxrand på benet för att liksom upprätthålla sin ursprungliga stil.
Mm, ja, det gjorde man också.
Men är inte det här också en slags fashion-sommar på sätt och vis? Alltså jag blir helt gråtfärdig och vimmelkantig av att människan funkar så här. Vi är så, som art, modeintresserade i grunden. Är inte det vackert?
Mm. Men tyskarna vill ju flytta hela modebranschen, modehusen och alla de här arbetarna från Paris och istället göra Wien och Berlin till nya modehuvudstäder.
Jag säger som Greta, how dare you?
Ja, den tyska då, branschtidningen Manufaktur skrev att det förflutnas mode var Paris. Framtidens mode ligger i Stortyskland.
Snicksnack.
Mm. Och den franska modeskaparen Lucien Lelong, som är ordförande för Jean-Brosynigal de la Haute Couture, han påpekade då att det går inte att flytta alla de här ateljéerna och tiotusentals tillskärna, sömmerskan och brodösen och tror att det skulle funka lika bra som i Paris. C'est pas possible.
Det här står han och säger då till nazisterna. Det är som en diskussion mellan nazisterna och Lucien Lelong.
Oui.
Okej.
Okay. Ja, men tyskarna gick med på det till sist. På villkor att de förhöll sig till tyska regler och inte exporterade några kläder till andra länder. Men de tvingades ju också mer eller mindre att se upp kläder då till fruarna, till högt uppsatta politiker.
Okej, okay, en förhandling man ändå skulle vilja höra som fluga på väggen.
Ja, verkligen. Men Lucien Lelong, han trodde stenhårt på fransk mode som en sorts motståndshandling. Han ansåg att mode var viktigt för att ge landet ett sken av lugn, som han sa. Och han sa också, ju mer eleganta de franska kvinnorna är, desto mer kommer vårt land att visa att det inte fruktar framtiden.
Det är ju otroligt att vissa länder verkligen utmärker sig med det här modeintresset, utility clothes och de här franska uttalanden om hur viktigt modet är i kristider.
Ja, men mode som en, inte bara som en motståndshandling, men också som en symbol för värdighet, stolthet, kraftkälla. Men under den här tiden så fanns det också ganska bestämda uppfattningar om modet för kvinnor.
Mm-hmm.
Ja, men till exempel så grundades i början av 1930-talet i Italien Internazionale della Moda. Det var ett italienskt nationellt moderåd som fick uppgift på att förhindra utländska modeinfluenser från att färga av sig på italienska kläder.
Vadå, du menar att det fanns ett överhängande hot om främmande modeinfluenser?
Ja, framförallt vill man skydda landet då från fransk och couture, det låg ju högt på listan över åtgärder som man ansåg borde göra.
Så men varför såg man det som ett sånt hot med fransk couture, haute couture?
Ja, men de kan själv.
Aha, okay.
Men det här rådet gav då bland annat ut en 500 sidor tjock bok med italienska termer som skulle ersätta internationella modeuttryck, framförallt franska. Så istället för haute couture så har man då alta moda. Och det gör man ju förvisso än idag, inte minst Dolce & Gabbana kör ju stort med sin alta moda. Okej. Visning och kollektion. Så här.
Betyder det högsta mode?
Högsta mode.
Just det. Mm, klantigt att vi här i Sverige inte också passade på att göra ett sånt här dokument med svenska termer. Det hade ju underlättat för mig under våra inspelningar här.
Mm, eller hur, verkligen. Att skapa egna modeuttryck gjorde man också i Tyskland med Deutsches Modeinstitut.
Okej.
Och för då även de ville tvätta bort franska uttryck, så haute couture blev haute mode. Alltså, det låter ju inte så kul faktiskt. Alltså, Hauptmode. Alltså, ja.
Ja, alltså ett tyskt modeinstitut med Hauptmode. Men hur var det där då?
Lite kul det här faktiskt. Goebbels fru, Magda Goebbels, hon blev chef för det här. Och hon ville ge tyskorna då en lite snitsigare look, inte Gretchen-typen som hon sa. Men hon fick ju ganska omgående sparken av sin egen man. Men att byta stil betraktades som slösaktigt och onödigt för kvinnor. Skulle accentuera sin naturliga skärm.
Vilken utmaning.
Jag vet inte vad den sitter på mig själv. Men kvinnor skulle inte bara uppfylla sina plikter utan också, citat, skänka njutning till de arbetande och stridande männen enligt det officiella SS-organet. Ja, men smink och hårfärg, det ansågs ju också onödigt.
Mm-hmm.
Ja, vilket då inte hindrade kvinnor från att fortsätta göra just det. Sminka sig och färga håret. Eva Braun blonderar sig till exempel hejvilt.
En kvinna med kontakter.
Ja, precis. Och en hel del av de här politikfruarna med kontakter. De fortsatte ju som sagt att köpa franskt mode.
Så det var liksom inte bara en tid av modemässiga begränsningar på grund av ransonering och tillgång på grejer. Det fanns också riktlinjer om hur man skulle se ut.
Ja, men Mussolini, han var faktiskt inte lika hård som tyskarna när det gällde att begränsa mode och smink för kvinnor. För att säga.
Berätta.
Vilken makt som helst är dömd att misslyckas om man försöker begränsa modet, som han skrev i organet Popolo d'Italia.
Kanske förklara lite så här Italiens stora förståelse för mode jämfört med Tyskland då, än
ja,
idag.
Ja, kanske vara. Men det är ju lite intressant att både fascister och nazister försökte tagga ner modet för kvinnor medan de själva tog chansen att tuppa sig som aldrig förr i välskräddade uniformer, tjusiga mössor och blanka stövlar.
Susanne Jungs mic drop. Så sammanfattningsvis, alltså vi får utility clothing under kriget. Det blir hattar, extravaganta hattar av sågspån, alternativa strumpbyxor. Alltså det känns ju som att det här är ändå en studie i hur kreativitet föds av begränsningar. Var det liksom fler modeuttryck som kom till på grund av de här begränsningarna?
Ja, det var det faktiskt. Men en grej som blev populärt under kriget, eller tack vare kriget, det var ju att bära turban. Och det hade blivit inne redan i mitten av 30-talet, men 1940 förklarade till och med Vogue att det var turbanens år, year of the turban.
Halleluja.
Men så var det också ett smart och enkelt sätt att skydda håret om man jobbar på fabrik till exempel, vilket många kvinnor gjorde då. Men en hel del tänkte också, varför bara på jobbet? För det var ju perfekt om man hade en bad hair day, vilket då ganska många hade eftersom shampoo inte var så vanligt förekommande, och brist på det också för den delen.
Men utöver turbanen då, finns det något mer att rapportera om ransoneringsstilen?
Ja, men kilskor med korksula blev också poppis, och inte bara då för att gummi behövdes i militären utan för att man insåg att kork faktiskt var lätt och skönt och gav studs i stegen. Och det var den italienska skodesignern Salvatore Ferragamo som kom på den idén. Han lät sy samman vinkorkar till sular.
Väldigt många kreativa lösningar på en sån här,
väldigt många kreativa
i den här, under den här tiden. Kan man sammanfatta det så?
Ja, verkligen. Och det där fortsatte även efter kriget.
Va?
För då ritades modekartan om ganska så rejält. Men vet du, det tar vi i nästa avsnitt.
Nästa avsnitt. Jag kan knappt hålla mig. Jag känner att det är så bra att vi, du och jag, håller på att göra en andra världskrigets special.
Modespecial.
Just det.
Det är public service.
Det är det verkligen. Mer om efterkrigstiden då, nästa vecka. Tack, Susanne Jung.
Tack, Samanda Ekman.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
Om en dryg timme ska det handla om gjutjärnspannor i programmet Meny. Närmast här i kanalen Vetenskapsradion Historia efter nyheterna. Klockan har blivit 1.
USAs president Trump säger att han planerar att höja importtullarna på utländskt stål från 25% till 50%. Det sa han vid ett tal för stålarbetare i Pennsylvania. Sen Trump tillträdde så har priset på stålprodukter i USA ökat med runt 16%, och högre tullar väntas driva upp priset ytterligare. Så Sverige, Socialdemokraterna vill testa att sänka straffmyndighetsåldern för allvarliga brott från dagens 15 till 14 år. Det här beslutade partikongressen ikväll efter en hård debatt. Teresa Carvalho är partiets rättspolitiska talesperson.
Ja, men vi ser en helt horribel utveckling i vårt land. Bara de här senaste åren har vi sett en 200-procentig ökning av antalet barn under 15 år som är involverade i mordärenden.
En statlig utredning föreslog i januari att sänka åldern för när en ung person kan straffas för brott. Från 15 till 14 år för särskilt grova brott. Utredningsförslaget har mött kritik från bland annat Rädda Barnen. En kritik är att ännu yngre barn kan dras in i brottslighet. En annan att unga i så låg ålder inte blir hjälpta av fängelsestraff. Men nu kommer alltså Socialdemokraterna att driva frågan om sänkt straffbarhetsålder. Och så här säger Teresa Carvalho om kritiken.
Här måste vi vara modiga och testa nya verktyg. Men givetvis behöver vi också utvärdera det här efter en tid.
Reporter var Ivan Garcia. En grävling ställer till det för försvaret i Skövde, rapporterar P4 Skaraborg. Grävlingen har bosatt sig under ett hus på regementet P4, men Fortifikationsverket som äger marken menar att djuret riskerar att skada både huset och människor som rör sig på området. Därför har man nu ansökt om tillstånd att få fånga och avliva djuret. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Lyssna på Brottsutredarna med kommissarierna Bosse Åström och Sven Albin.
Man behöver inte vara Kristin Meissner för att förstå att det är highway to hell hela vägen.
Att hålla sig undan så pass lång tid som de här killarna gjorde, det är inte snutet och näven precis.
Vi rör oss bakom kulisserna i polisens arbete.
För att jag skulle kunna snickra ihop en alternativ gärningsman på en pisskvart.
I granskningar av spännande fall.
Vi vardar ju i snor med dem under vissa år. Alltså det smällde ju överallt.
The assumption is the mother of all fuck-ups. Då drar ju utredningen åt ett visst håll, va? Istället för att titta på vad är det som är fakta. Vad vet vi egentligen?
Måndagar i appen Sveriges Radio Play. Och torsdagar 11.35 i P1.
Och i programmet som vi har här i natt handlar det om en gigantisk polisutredning. När brottsutredarna tittar närmare på bevisen mot Skandiamannen Stig Engström i nedlagda Palmeutredningen. Vi hör brottsutredarna strax efter 2:30. Nu är det hög tid att lämna över till Tobias Svanelid och Vetenskapsradion Historia.
We have thousands of people that are some murderers and some drug dealers and some of the worst people on earth. But some of the worst, most dangerous people on earth. And I was elected to get them the hell out of here. And the courts are holding me from doing it.
But even given those numbers that you're talking about, don't you need to uphold the Constitution of the United States as president?
I don't know.
USA befinner sig i en konstitutionell kris enligt många bedömare. Och i Vetenskapsradion Historia uppmärksammar vi institutionen som vill gjuta olja på vågorna. Men vi börjar i den största massavrättningen i Sveriges historia. Jag heter Tobias Svanelid. Det var den 1 juni 1675, för exakt 350 år sedan, som 71 personer marscherade upp mot sin dödsdom på Bålberget i Kramfors, anklagade för häxeri och trolldom. Det är Sveriges största avrättning i fredstid och en massavrättning som ger svallvågor än i våra dagar. Tillsammans med historieguiden Håkan Sjöberg begav sig Urban Bestadius ut på en vandring i de häxanklagades fotspår. En vandring som börjar vid fängelsehålan.
Här hölls då de här fångarna, alltså främst kvinnor då, som hade blivit dömda i rättegången där 1674 för trolldomsbrott och umgänge med djävulen och resor till Blåkulla. Och här fick de sitta ifrån, alltså i oktober hölls den rättegången. Och här satt man ända en del till mars 1675 och ända fram till 1 juni när den stora avrättningen skedde. Så det är ju bra lång tid, halvår här i en sån källare i den här svåra tiden. Det var ju missväxt och hungersnöd och det är ovanligt stränga liksom, väderlek, för den lilla istiden var ju väldigt påtaglig just den här tiden. Så att det var ju svårt att ordna, så att det var ett elände för människor. Och sitta här då, utstött ur gemenskapen, hatade de pesten här i en källare. Det är nästan ofattbart.
Ja, och framförallt ofattbart idag, för när vi står här nu, jag menar vi har en åker framför oss och sen har vi den här skira vårgrönskan, björkarna som börjar slå ut här ljusgrönt, varmt fågelkvitter. De satt här vinterhalvåret, snö, becksvart ute, svinkallt helt enkelt.
Ja, och sen var det också att de var ju så många, 71 stycken, som skulle då få mat av sina anhöriga. Och sina anhöriga, de var ju utstött, de var ju hatade, de hade skymfat landet och sina familjer. De hade ju haft sex med djävulen. Så man kan ju bara tänka, ja, de fick väl, och om det ens fanns inget att äta.
Ska vi ta gå in och se hur det ser ut?
Ja då, det ska vi göra. Jag tar fram min ficklampa.
Och det är två trädörrar med järnbeslag, stora järnringar. Och så kommer man in i ett rum där vi... Ja, nu är inte vi jättelånga, någon av oss två. Det är nätt och jämnt så att man kan stå upprätt här.
Ja, det är bara någon decimeter upp till taket.
Men när man kommer in nu så är det först en halv som kan vara 2 gånger 4-5 meter någonting, va? Och så öppnar det sig en öppning till vänster och en öppning till höger. Och det är becksvart. Nu tänder du ficklampan. Ska vi gå in och se hur det... Går in här, ja. Går in till vänster. Oj. Ja, nu går det inte att stå upp. Jo, det är precis att det står, går att stå upp.
Ja, det här är ju en sån här källare med som är valv. Det
luktar grotta här inne.
Ja, och det här var ju, det är ett fantastiskt bra sätt att lagra då, rotfrukter, sylt, allt sånt där i den här miljön. För här är liksom, när de är välskötta och fungerar, då håller den en jämn temperatur genom året.
Men alltså här inne trängdes då, i de här två rummen, för det finns ju ett till likadant här, då trängdes de, det är svårt att förstå, 71 personer. Hur sjuttsingen fick de plats, tänkte man? För det här rummet är inte heller, det är stort som det här första rummet ungefär.
Ja, vad kan det vara? Det är 5 gånger 4 meter någonting. Här på golvet då. Men det är ju inte säkert att samtliga satt i just den här källaren. Det fanns ju fler källare. För det var ju som sagt missväxt, hungersnöd, så att det var nog inte så mycket förråd i källarna faktiskt.
Och de satt så här inne i mörkret och kylan, vadå, från oktober ända fram till juni?
Ja, det är ju faktiskt så att det är 9 stycken som tas ut redan i slutet på mars för att avrättas. Sen är det 62 stycken som avrättas 1 juni.
Du Håkan, alltså, trots att det är en försommardag, strålande sol och varmt, så här inne så kylan skär genom märg och ben. Ska vi gå ut och ställa oss på utsidan istället?
Ja, kan vi göra.
Och en kanske lika vacker försommardag för 350 år sedan så öppnades alltså de här dörrarna och de här kvinnorna släpades ut till Torsåkers kyrka. Vad var det som hände där?
Ja, där skulle det hållas fångepredikan. Och så fick man också tillfället att göra den här viktiga ritualen. Ta nattvarden och få förlåtelse.